Max, du hörs jättelågt.
Ja, men vi startar med programmet i alla fall. Avsnitt 250. Vi är live ikväll. Vi startar helt enkelt. Jag kan vara programledare. Med mig så har vi Marcus Hansson, Kanisto och Max som producerar. Hej på er.
Hej, hej.
God kväll.
Vi har inte jättemycket pratat om idag. Det är väl en speciell sak som jag skulle vilja ta upp i alla fall. Och det är en artikel som publicerades på motståndsrörelsen.se för någon timme sedan bara. Lite efter 14. Och det var ju vår lilla kampanj vi har kört i Älvdalen då. Och lite reaktioner och så kring den. Jag vill inte bara börja med att säga att alltså det här med det som har hänt i Älvdalen med ungdomar som bråkar och babba som är till sig illa och sådär. Det har ju pågått lite under hösten så, men det var ju november, typ mitten på november som det blev de här stora skriverierna. Och andra nationella grupper var där också, eller en annan då. Och sen har de haft lite manifestationer och så. Och vi hade väl tänkt åka dit tidigare egentligen, men det som har varit egentligen att det har hänt så otroligt väldigt mycket. Som vi har gjort istället. Vi har varit på konferensen och sen efter det så var det ju 30 november demonstrationen i Stockholm och Gävlebocken också då. Så det har hänt väldigt mycket. Så det är det som har gjort att vi är lite sena på bollen. Men det kändes bara helt okej. Okay. Det kändes bra för min del, för då får man komma dit lite grann efterhand när allt har lagt sig och röra upp det igen då när de där sura jävla tanterna på byn tror att allt har lagt sig. Rekommenderar alla kan bara att kolla igenom den artikeln, men det vi gjorde egentligen var ju att i onsdags då så åkte vi dit och så delade vi ut 300 flygblad, alltså det är ju en bit upp. Men vi delade ut 300 flygblad. Och vi fick en artikel skriven gällande det. Jag har aldrig varit med om att man får en tidningsartikel efter 300 flygblad. Kanske förr i världen. 20 år sedan eller sådär på en liten skitby. Men det är rätt intressant. Jag vet inte om ni har varit med om det.
Jag inte verkar minnas.
Nej, jag vet om att Malve har sagt till mig att det kunde vara ett flygblad i någon brevlåda. Så blev det liksom i Sydsvenskan och sånt.
Ja, det känns som att det kunde kanske vara så förr i tiden. Och det är det som är lite intressant med Älvdalen. Att, alltså Älvdalen är ju så extremt isolerat. Det känns som att de lever kvar på typ 90-talet i sättet de tänker och är. Och det ser man med tecken på med tanke på att deras typ 80-åringar talar sitt egna språk och sådär. Men de är verkligen i sättet de tänker. Alltså så här, det var lite sprängningar och klibbningar på en skola med typ svensk zon. Och de gick ut i en ljusmanifestation. Alltså gör folk sånt fortfarande?
Nej. Nej. De bara känner liksom att tur. Alltså de är ganska likgiltiga. De här antirasisterna från förr. De har ju blivit så motbevisade av utlänningarnas beteende. Så det är ingen som, alltså det är som tur är, tycker jag. Alltså det är nästan skämskudde att hålla på med sånt idag.
Jo, men det är för att det är så lugnt uppe i Älvdalen. Det är som den här, kanske snuten vi ska prata om lite sen då, den här Johan Hedel, eller vad han heter. Han säger ju det liksom att Älvdalen är ett lugnt och tryggt område. Han säger liksom att alltså, Älvdalen är ju i princip en idyll. Det är väldigt mycket svenskar. Nu är det ju dock, jag har ju varit där och delat blad, kan jag erkänna till hand då. Men det är rätt mycket invandrare där, i alla fall i lägenheterna. Mer än vad man kan tro. Men överlag så är det otroligt lugn och fridfull by. Så är det ju. Och det är ju det som gör att de är lite fast så här, på 80-90-talet. All skit har inte riktigt kommit upp dit. Så de hade seriöst en ljusmanifestation. Alltså det är typ så här. Det här är en, det länkades till den i motståndsrörelsens artikel till SVT. Det står så här, på onsdagskvällen 20 november då hölls det en ljus manifestation i parken bredvid skolan efter de rasistiska bråk och nazistkopplade affischer som blivit ett stort samtalsämne i Älvdalen. Och det är så här, och så tittar man på bilderna där, så är det typ gamla tanter och blattar. Det är det. Det är det de enda som går på det där. Men nej, men det är väl det i alla fall då, att det är väldigt intressant bara att man gör någonting sånt. Och vi delade ut 300 flygblad och så kommer det upp en artikel i Mora tidning, och Mora ligger typ bara 30-40 minuter bort. Så de sitter ju lite ihop, de städerna. Och så kommer det ut en artikel, den är nog låst då, som har rubriken "Ny nazistaktion i Älvdalen hyllar rasbråken i flygblad". Och så kom de hjärntvättade. Och det första jag tänkte på den där artikeln var begreppet rasbråken. Det är så här, tror de på raser eller vilka raser är det som har bråkat? Alltså att använda sig raskrig och sådana där uttryck, det är väl våra uttryck. Jag har aldrig sett att liksom lögnmedia alltså slänger sig med sådana ord. Jag vet inte.
De tycker väl att i ett försök att liksom påpeka att konflikter mellan ras, så som vi ser det, är något negativt. Som folk ska känna att det är negativt. Raser ska inte bråka med varandra.
Nej.
De ska ju hålla ihop.
Jo, men exakt. För annars borde de kunna typ säga typ rasistiska bråk eller någonting sånt. Men ja, när det var intressant uttryck, och det kändes som en så här riktig, ja men typ en så här tidningsartikel man kunde se typ 2014 eller 2015 eller sådär. Och vad heter det? Nej, och så mycket av den artikeln är ju så här mycket, alltså den är ju låst, och man kanske inte ska avslöja så mycket av den, men alltså det är inte så mycket intressant i det. Det mesta är egentligen bara typ så här klassiska så här, ja i somras blev de terrorstämplade av USA. Okej. Och sånt där. Det enda intressanta i den där artikeln var ju, vad heter det, slutet. När den här kommunpolisen. Och det man kan säga om den här kommunpolisen, att han har ju yttrat sig rätt mycket. De har en kommunpolis där som heter Johan Hed. Och redan i den så här ursprungliga Nordfrontsartikeln som kom upp 15 november. Då står det så här om den här... Kommunpolisen Johan Hed kommenterar detta med att barnen gör sig skyldiga till hets mot folkgrupp. Och sen skriver man så här att barnen har polisanmälts av rektorn, men istället för att låta de sociala myndigheterna ta över, som man vanligtvis gör, som Hed själv uttrycker det, så har de då satsat stort. Och då har man så här dragit ihop ett samarbete mellan skolan, polisen och socialen och allting. Så det är så här, bara att en kommunpolis går ut och så här, anklagar barn för hets mot folkgrupp. Alltså det är ju ett svek. Det skulle kunna vara hans egna barn. Alltså det här är barn som har typ kladdat hakors i skolan. Och en kommunpolis går ut och pratar om hets mot folkgrupp. Det är ju, ja, alltså,
det är väldigt allvarligt det här med hakorsen.
Alltså, ja, jo.
Det kan leda till att vita liksom tar sig själv, sätter sig själv först.
Och därmed... men ska inte de här mångkulturvurmarna istället ta och diskutera liksom vad det är som leder till att bli ännu större segregering? Är inte det liksom en viktigare fråga för dem?
Nej. Det är ju den här alltså, klassiska, att alltså, de har ju aldrig någonsin i hela den här debatten, allt det skrik som har varit kring det här uppe där, de har aldrig tagit de svenska ungdomarnas sida någon gång. De har aldrig ens tänkt tanken så här, men varför beter de sig så här? Vad har orsakat att de beter sig så här? Mm. Det finns inte den här som de annars kan snacka om, typ så här, men vad har de här varit med om? Vad har fått dem att bete sig så där? Det där finns inte för svenska ungdomar alls.
Nej, men exakt.
Det fanns väl förr?
Ja. På typ,
alltså, för jag vet inte, jag har typ tittat på de här nattbuss någon gång. Och det gjorde jag väldigt sen ålder. Där finns ju ett perspektiv där svensken blir arg på invandrarnas beteende. Om ni förstår vad jag menar. Men sett på ett annat perspektiv så håller jag med dig. Liksom, tittar man på nutid, och då pratar vi kanske om de senaste 10-15 åren. Det blir ju precis som med den judiska folkgruppen. Där den judiska folkgruppen är aldrig de som angriper eller har ett beteende som skapar ilska. Utan det är alltid den andra gruppens fel. Det är de som måste tygla sig. Det är de som måste vara förstående. Allting sånt. Så ja, det är så jag ser på det.
Jo, men jag tycker så här, typ skolvärlden blir lite så här rasistiskt mot de så här, på något typ kul sätt. Det är typ så här att de säger ju typ, för mig låter det lite som att de säger så här, om vi säger att någon vitunga bråka eller två vita barna bråka. Då är det så att de säger till de här vita barnen att så här, vi måste säga åt er, för ni är de enda som fattar. Ungarna så ointelligenta som vi säger åt dem, då fattar de inte alls. Alltså, de har typ IQ 60. Så vi vet att ni vita barn, ni är de enda som har konsekvenstänk. Så vi kommer sätta in socialen, polisen i skolan, allting på er och försöka vända er. Vi fattar att ni faktiskt förstår liksom konsekvenser och har respekt för hierarkier.
Men det kanske är så som de verkligen tänker, att de här till liksom, det är som väggen. Det är bara stolpar med ben som går runt liksom. Utlösa känslokalla.
Ja, men det är typ så de tänker. För annars borde de ju tänkt så här att nu har vi och vita barn. Och de här är intellektuellt och känslomässigt likvärdiga. 50-50. Så nu skäller vi på de här lika mycket så att de i samförstånd på ett antirasistiskt och kommunistiskt sätt kan förena sig. Och se det här med samsyn. Men annars är det typ så här att som att de är typ som särklassen typ. Ja, men de fattar inte i alla fall. Så vi sätter dem där borta. Så får vi snacka med de vita ungarna som faktiskt förstår vad vi säger. Alltså det är inte jag som säger det här. Det är typ de som säger
det. Nej. Jag är helt inne på din linje. Jag har alltid tänkt att de här självutnämnda antirasisterna som anser att främmande raser och annat sorts underligt folk liksom ska behöva mycket mer hjälp måste ju vara de riktiga rasisterna. Inte jag som erkänner att det finns skillnader mellan folk och olika liksom, styrkor och svagheter. Mm. Men just då.
Ja. Nej, men exakt. Och den här jävla Johan Hed och så säger han typ så här: man vet inte vad som har orsakat bråken. Men Hed spekulerar om samhällets polarisering. Men tycker samtidigt inte att det finns någon anledning till motsättningar i Älvdalen. Och det är så här, jag tänker på att alla de här vuxna som går på de här ungdomarna. Ja, de fortsätter. Det blir så sjukt. Och det är så här, de fattar ingenting. Det är så här, nationella håll på sen 70-talet, de varnar om allting. Men de vägrar förstå, eller de vill inte förstå.
Det Johan Hed säger är att hela samhället skriker om att det mångkulturella projektet har liksom varit en misslyckad utopi och att det nu måste omvändas. Där är motsättningarna liksom. Det är det han gapar om. Egentligen, man ska bryta ner och analysera det.
Ja.
Men det blir liksom en annan nivå när motsättningen handlar om just att alltså vita människor gör det vita människor har gjort i årtusenden. Till slut rinner bägaren över och man slår tillbaka.
Jo. Och alltså det är ju också det att jag tycker inte de här liksom, de vuxna som är så antirasistiska i Älvdalen, alltså jag tycker de borde visa lite mer respekt för de vita ungdomarna, för de behövde inte gå i skolan. De har aldrig behövt göra. De hade säkert kanske en adopterad max. Det är så här, vad vet de om mångkultur? Uppe där de bor, det är knappt någon mångkultur alls. Kanske på typ pizzerian. Det är liksom det värsta.
Lukas, du är alldeles för godtrogen av de här nu. De vet att det här är jättedåligt, men de ser fram emot att tortera barnen med den här vardagen. De tycker det är kul. Jo. De hatar ju de här människorna.
Jo, nej, men absolut. Men det är väl, jag tänker väl kvinnorna så, de vet jag, alltså, man tänker sig många av de äldre männen.
De
tänker,
också.
Alltså, ja, men typ 5% om dem, nej, om de hade gått i skolan.
Nej, men alltså, det var ju som Marcus var inne på innan.
Någon enstaka borde liksom, ja, okay, fått en annan upplevelse.
Att säga 0% är ju i princip att ljuga, så det är ju inte 0%. Men man kan ju i princip säga att det inte finns någon som faktiskt tror på mångkulturen mer, som Marcus var inne på här. De som kör på det här just nu, de är ju helt enkelt skadeglada. De vill förstöra saker.
Jo. Ja, men de har den mentaliteten.
Jag tror till exempel att den här mentaliteten försvinner inte. Låt oss ta till exempel med hur du uppväxt. Om vi tar Kanstu till exempel, du gillar skinnskallemusik. Det är någonting som vibrerar i dig för att du är uppväxt med det liksom. Och det kommer nu kanske aldrig försvinna från dig. Oavsett hur mycket jag raljerar om hur dålig den musiken är, så kommer den finnas i dig. Och samtidigt är det antagligen samma med de här människorna. De har blivit indoktrinerade under hela sin livstid. Och att ändra inställning, karaktär och erkänna att man har fel, typ i den åldern de är, det är väldigt få som kan göra det. De här människorna behöver dö ut. Det behöver komma nya människor. Och alla de här boomersen överlag, det kommer bli en helt annan inställning, en helt annan världssyn när de här har försvunnit. För de går inte rädda oftast, menar jag på.
Jo, och det tycker man ser. För när jag försökte följa det här Älvdalen, det enda sättet att följa det när man inte känner så många där, det är typ antingen lokal fiendemedia eller så är det typ Facebookgrupper. Alltså Facebookgrupperna är typ 90% kvinnor och äldre kvinnor, och sen är det någon typ gammal gubbe och någon invandrare. Alla unga personer, alla unga tjejer, alla unga killar, alla typ medelålders män och under, de har man inte hört talas om alls. Så de har någon annan åsikt, och speciellt de unga, uppenbarligen de unga, eftersom det är de som kladdar hakkors i skolan. Så när det är när den här äldre generationen kommer dö, då tror jag att vi kommer se lite bättre.
Det stora problemet är inte att ungdomarna slås heller, för det har egentligen ungdomar alltid gjort det.
Ja.
Alltså, om man tittar mina föräldrar, hur de berättar liksom, det ena byns, vad heter det, ungdomar slogs mot den andra byns ungdomar. Och så gjorde de liksom regelrätta slagsmål och sånt. Så ungdomar har alltid slått. Eller slagits. Men problemet som de ser här, det är att den ena sidan av ungdomen, de börjar gravitera mot idéer och sånt, i det här formet som utgör av hakkorset då, som de absolut vill bekämpa till varje pris. Du säger att de hade inte sett det som ett jättestort problem om ungdomarna bara slogs och den ena gruppen röstar på Ulf Kristersson och den andra röstar på Magan Andersson. Men i och med att den ena gruppen känner att de tyr sig till, vad ska man säga, jag ska inte, delvis nationalsocialistiska idéer, men antagligen mest nationella idéer. Och ser att oftast att fienden har en annan hudfärg ur en instinktiv förhållande sätt. Så gör det, det uppstår ett problem i den här marinerade mångfaldsmänniskorna. Och snuten, ja, han är ju en polis som är utvald för att just upprätthålla den här strukturen. Du blir inte polis idag, eller du blir inte befordrad idag, om du har ett synsätt där du känner att jo, men det är acceptabelt för vita människor att försvara sig i grupp, till exempel. Det är det de här ungdomarna har gjort. De har försvarat sig i en etnisk svensk grupp, till exempel. Och det är det som de ser som det stora hotet och problemet. Och samma är det egentligen med lärare också. Alla de rektorerna och lärarna, de är liksom marinerade från början av deras utbildning till att bli... Och vi var inne på detta. Jag sa det, det borde vara mer hat mot byråkrater. Och de här är tvättäkta byråkrater, de går efter en mall. I den här mallen så står det att det är jättedåligt med nazism. Okej, hur ska man reagera då? Och jag vet inte om du sa detta, sagt det än, Lukas, men... Den här polismannen vill ha in information ju, om vem som har gjort detta. För det ingår ju säkert i hans mall. att är det sån här aktivitet så ska det liksom kartläggas. Folk ska åsiktsregistreras. Och sen ska det skickas rätt upp till liksom Stockholm. Men nu säger jag rätt upp till Stockholm för jag bor ju i södra Sverige. Det ska skickas till Stockholm där ja, det ska in i en databas och sen så ska man arbeta på hur man ska få bort detta. Det är därför de går in med SUS och allting. Det är liksom stora artilleriet.
Ja, så här står det exakt i artikeln. Polisen har inga indikationer på att NMR är etablerade i Älvdalen idag och behöver nu hjälp. Vi vill gärna att folk hör av sig om de har sett vem som lagt lapparna i lådorna och när det har skett, säger kommunpolis Johan Hed. Det här publicerades i Mora tidning efter att motståndsrörelsen delade ut 300 flygblad på en ort i Sverige. Som det inte varit aktivitet innan typ alls. Eller väldigt länge sedan.
Och vad ska man då göra med den här kartläggningen? Låt oss säga att du har tre personer, tripp-trapp-trull. Låt oss säga att tripp är en av personerna. Vad ska polisen göra då? Ska de anskicka in en databas i Stockholm eller sånt? Tänker jag, men hur ska vi förhindra att den här människan kan utföra den här handlingen? Alltså, och då pratar vi om flygblad i brevlådor med fullt laglig information. Jo. Så att liksom, att tro att polisen är ens vänner och sånt, alltså det finns inte. Och detta är egentligen roligt också, för tittar man liksom över hela Sverige så är hur är bilden i hela Sverige överlag? Det är inte att svenska ungdomar nitar plattungar och invandrarungar, utan det är tvärtom. Så ändå så blir det uppstår det här problemet när det är vita människor som slår tillbaka.
Nej, men jag förstår inte ens hur Johan Hed kan få uttala sig där. Alltså det enda han skulle kunna försvara sig med, det är typ så här att ja, nej, vi vill inte göra typ en politisk åsiktsregistrering, utan vi vill typ se om det är inhemska ungdomar från Älvdalen eller utomstående, så att vi typ kan hjälpa dessa ungdomar så att de inte typ hamnar i utanförskap. Jag vet inte, alltså någonting sånt, men alltså det funkar ju inte ändå. Det är så här, om det är en laglig aktivitet så ska det ju inte spela roll vem som gör det. Alltså det är typ om du kör bil lagligt 22:57 i Älvdalens centrum, då ska väl inte polisen bry sig om vem som gör det. Det är en laglig aktivitet. Och då är det ju uppenbarligen någonting. Det han säger är att det är någonting som är fel med att lagligt dela ut flygblad i en brevlåda. Eftersom det är fel flygblad då. Han kommer ju inte undan när det är uttalandet. Alltså han kan ju inte försvara sig på något sätt som låter vettigt.
Nej, och
jag tycker ändå någon borde ringa till honom och fråga honom. Alltså ställa honom lite grann mot väggen. För jag tycker att liksom det kan ju inte. Han är ju på gränsen till liksom, hur ska man säga, att verkligen gå över gränsen med
jo.
Med svensk grundlag. Alltså både liksom när det gäller information och spridning och liksom tryckfrihetsförordningen, liksom det är ute på hal is, tycker jag.
Ja, alltså det är inte
jo, absolut.
Det kan ju inte vara lagligt egentligen det han gör med. Men de skiter ju det med lagen nu. De struntar ju fullständigt i det. Alltså det finns ju ingen brottsrubricering här överhuvudtaget, så varför ska polisen ens ta emot tips om det här? Eller ens uttala sig? Det finns ju ingen rimlighet. Men det kommer aldrig att leda ingen vart alls, för att alla domstolar, allting vad det är fullt av andra mutanter och så. Människor som är helt hjärnskadade. Så det finns ingen som kommer så att säga.
Det är folktribunalen i Finspång.
Nej, då blir det annorlunda. För övrigt så vill jag påstå här också att han lider av mikrocefali. Man kan kolla på hans skalle här. Han har liksom en missbildad skalle. Jag skojar inte.
Vad är mikrocefali?
Det blir nog fel när man utvecklas i livmodern. Jag tror inte det är genetiskt, utan jag tror att det är nog bara.
Det kan bli med alkohol, eller?
Nej, det är inte det felet.
Nej, jag vet inte
heller. Men kolla på hans skalle, den är för liten. Han har inte utvecklats korrekt i huvudet.
Ja,
och det är det temat faktiskt. Jag tror att de här människorna, det är något fel med dem, och de hatar välfungerande människor istället, till exempel som ungdomarna i Älvdalen. De önskar att, tänk om jag istället hade kunnat fått vara som de här ungdomarna som gör någonting vettigt med mitt liv istället. Men det är de inte, de är motsatsen till det. Så då vill de förstöra för de människorna som fungerar.
Jag tänkte säga att han såg ut påminn om Mikael Skilt faktiskt, men
ja, kanske lite. Nej, men alltså, det är lite intressant om man kollar typ valresultatet i Älvdalen. För det första så kan man ju tycka synd om barnen av flera olika anledningar än vad som har hänt nu. Och det är att i Älvdalen kommun så röstar 25,94% på Centerpartiet. Då kommer jag bara undra vad mer som har hänt med barnen då. Men sen är det också 20,42% som röstar på Sverigedemokraterna. Och den här, de första rapporterna om de här bråken kom i mitten på november. Det har snart gått en månad. Och typ, vi och Aktiv Klubb har gjort saker i Älvdalen. Men jag tänker bara, vart är Sverigedemokraterna? Har de någon respekt för svenska ungdomar alls? Alltså, de är ju förrädare, men de kan väl låtsas göra någonting i alla fall. Jag vet inte om jag har sett något uttalande alls. De har ju ändå så haft vissa personer som har liksom nämnt svenskfientlighet i alla fall. Men nej, jag vet inte. Det verkar som att de bara försvinner helt.
Ja, men i och med att man slår tillbaka eller slåss och sånt. Definitivt.
Då kan de inte visa sig.
Nej, det är inte liksom Jimmy Åkessons grej. Det här med att bryta i lagar och sånt. Utan
nej, men de kan väl bara stå på stan lite mer än vanligare någonting, kan man ju tycka.
Man kan ju liksom uppmärksamma till exempel att med främlingar så kommer ett våld.
Ja, bara sådana grejer. Man behöver inte prata om det direkt, utan man kan ju bara göra någon aktivitet allmänt lite mer än vanligt, jag vet inte.
Man kan ju liksom gå till skolan och dela ut svenska folkdräkter till de här somalierna. Så blir allting bra.
Jo, men det kan, problemet för SD kanske är att de här somalierna kanske är kristna.
Ja, kommer från Eritrea eller någonting.
Ja, då är det enklare för dem att dansa runt midsommarstången. Så då är det inget farligt liksom.
Ja, nej, och sen det känns som att det är många, det känns som att det är många i Älvdalen som sviker faktiskt. Typ alla svenska män till exempel. 50% av befolkningen. Det är några tusen, men det känns som att det är om två liksom nationella grupper ska liksom behöva skydda ungdomarna när hela samhället attackerar. Och jag skojar inte, när det är hela samhället som attackerar. Alla går på de här ungdomarna. Snuten anklagar dem för HMF. Alltså de har gjort så sjuka saker. Alltså det är skolan, socialtjänsten, polisen, alla av dem arbetar aktivt för att liksom gå på de här ungdomarna. De har haft samtal med dem och det har gått ärendet till. Alltså de gör hur mycket som helst. Det finns ingen som skyddar dem alls. Alltså, två nationella grupper är de enda som visar dem lite omtanke alls. Man får ju hoppas att de är typ alltså på hemmafronten, att liksom någon vettig person visar något stöd för de här unga som inte vi ser offentligt. Det är väl det man får hoppas. Men annars så känns det tråkigt att det är liksom ingen annan som ställer upp.
Ja, men jag tror de för antagligen många av dem får stöd från hemmafronten, för de,
ja, jag hoppas
det är Johnny Somali liksom,
ja.
Johnny Somali typ och misshandla deras barn. Ingen vill att deras barn ska misshandlas, så det, nej, finns någonting där som händer även med svenska, vill jag hävda, att när väl barn blir misshandlat så börjar en riktigt stark radikaliseringsprocess. Så kan bli liksom rätt alltså svensk kan vara jävligt snarstucken på det sättet att det räcker att den här somalien slår barnet, så börjar liksom de rasistiska tillmälena komma ganska omgående.
Ja.
Och det är precis
som där, alltså, ja.
Så vi måste måla blackface och gå och misshandla skolelever för att svensken ska vakna.
Ja.
Jo, nej, men exakt. Och det är nog så att många av de så här vanliga typ svenska männen, de bryr sig nog inte så mycket om det här och bryr sig inte så mycket om politik. Men jag tror det är så, som du säger, att de i alla fall ger ungdomarna här lite skydd på hemmafronten. Många där uppe är ju väldigt, väldigt så här bondrasistiska av sig. Så jag hoppas att de liksom skydda barnen lite där, för det är mycket det som inte så låter bra. Det finns en artikel på ETC om när Aktiv Klubb var där, och då liksom den är Johan Hed och går ut, alltså de så här står det då, och så är det någon Torbjörn Martinsson, han har också något snutt, då står det så här: både Johan Hed och Torbjörn Martinsson menar att Älvdalen är ett tryggt, fint och lugnt samhälle. Därför har både slagsmålen och söndagens skadegörelse varit en chock för lokalsamhället. Då står det så här. Under måndagen gick en polispatrull runt och pratade med de olika klasserna på Älvdalsskolan. Alltså det låter som någon så här politisk kommissarie som ska gå runt så här, ja, tänker du rätt? Och så typ slår man på Sig Sauern lite grann så här. Tänker du rätt nu, Olle? Så går man runt och liksom rycker lite i batongen så bara, ja, vad har du ritat här på anteckningsblocket? Så ja, ska de gå liksom, det är som ett korsförhör. Ska de gå och så här, kolla vad alla skriver i sina anteckningsblock? Ska de inspektera liksom borden och se så att det inte är något ristat? Eller så här, vad går de runt och snackar om?
Jag tror, jag får bara ta det.
Jag tänkte bara säga att samhället är så jävla sjukt så man skulle liksom inte bli förvånad. Om till exempel en svarting skulle ta och försöka våldta en vit kvinna och hon typ skriker släpp mig din svartskalle. Att hon skulle bli åtalad för hets mot folkgrupp och han skulle liksom bli friad. Han hade inte blivit dugg förvånad. Allting är så jävla sjukt då.
Men du... Våldtäkten beror ju på hennes rasistiska snack.
Jo, men de försökte väl få till det med han Tommy Lind också.
Men du Joakim, jag tänkte... Ja, vem ska köra först?
Jag kör först.
Ja.
Tänk på det du sa där, Lukas. Alltså, jag tror att om du bara vore så väl, så då visar ju snuten ganska öppet på vilken sida de står för. Men jag tror det är mycket värre. Jag tror de är riktiga ormar. Jag tror att de går där och låtsas liksom vara så jävla vänliga mot alla. Och säger till barnen att vi vill bara att det här ska lösas och sånt. Sen så kanske någon liksom ungdom där kommer och känner att jo, men jag vill ändå kanske få slut på det här. Så jag går och pratar med polisen. Och när han gör det då, i tron om att polisen liksom ska hjälpa han eller henne att fixa detta. Det enda som händer är att polisen antecknar minnet, eller kanske till och med ett anteckningsblock, och för in dem i en databas som misstänkta aktörer i det här liksom. De kommer nu definitivt fråga liksom vem deras vänner är och sånt. Så jag, när du säger det där att de är så rättframma, det hade varit bra. Jag tror det är mycket värre. Jag tror de här ungdomarna, det finns en risk att de blir lurade.
Det är som Säpo snackar och säger, jag är på din sida, vi är på det blågula laget.
Ja,
det är exakt vad de pratar om.
Vi vill bägge två skydda Sverige, Marcus.
Ja, men det är ju så de gör. Ja, sen de där typ, alltså kommuntanten är ju för marxistiska för vad som, men jag tror i alla fall snutarna. Och de kommer att försöka ta det perspektivet där. Och det är ju farligt som de säger. Hade de gått runt och liksom hotat elever, då hade det ju bara varit bra. Då ser man det så uppenbart ut. Men men det är ju som hela den här liksom NATO-krighetsen och allting. Det är som man försöker spela på folks naturliga känslor. Och får dem ju dåliga saker. Mm.
Var det typ inte han som skulle bli LO-ordförande? Det hade kommit fram att han har gjort någonting i 15-årsåldern. Var det inte så? Om jag minns rätt.
Ja.
Men låt oss stå för att den här är en 15-åring som pratar med den här snuten. Och typ hans vän då är också 15 år och han berättar, jo men Kalle då, det var han har ristat lite hakkors och han blev misshandlad av Abdul. Ja, då åker han in i något jävla register och låt oss då säga att den här personen senare försöker göra karriär eller någonting sånt. Det finns han i deras system. Alltså med tanke på vad han har gjort. Och då kommer inte han upp i... Han kan liksom inte klättra. Han kanske inte ens vet varför han inte får lov att klättra. Alltså så prata med polisen. Alltså även om man kanske önskar det och alla poliser kanske inte är dåliga. Men man måste förstå att de håller på och skickar in allt i de här databaserna. Precis som med han LO-mannen. Som inte fick bli LO-chef. Trots liksom nästan en livstid av engagemang i fackrörelsen. Ja, kanske så här Pim var skinnskallen.
Han säger till arbetet.se att Jag bekände mig inte till nazismen, men jag kallade mig för patriot eller Sverigevän. Ja. Gay!
Jo, det är med att vara gay, men trots det, alltså trots detta, liksom när han var ung, alltså en ung som inte var färdigutvecklad. Många människor
är... Jo, men det är inte det. Det är inte det som är gay. Det är att LO som ska hålla alla vita jävla hedliga arbetare om ryggen, för i ärlighetens namn, de mesta jobbar inte. De som ska hålla oss om ryggen, de klarar inte så av att man liksom, ja, för 30-40 år sedan så kallade jag mig Sverigevän. Det är alltså för långt för dem. Det är det som är fruktansvärt jävla gay. Vem fan bryr sig?
Vallemärna bryr sig.
Ja, jo,
jo. Jo, men alltså, och judarna bryr sig definitivt alltså.
Och dingla.
Alltså... Jo, men alltså det är lite som... Alltså... Alltså judiska folkets neurotiska inställningar när det gäller sånt är att de ska inte vara uppe i toppen. Även om han inte alls är det idag så har han ändå ett visst anlag för det. Alltså som de kanske känner att han trycker undan det liksom. Det kan blåsa upp igen liksom. Alltså för många just judiska alltså företrädare och sånt så säger de typ att antisemitismen är ett virus som helt plötsligt kan blåsa upp när som. Det är så de ser på det. Eller antisemitism är någonting som kommer från modersmjölken. Så det ligger alltid alltså trycker där i den icke-judiska befolkningen. Och när situationen är gynnsam eller ogynnsam för judarna då, om man säger så, så kommer det blåsa upp och så kommer de bli attackerade. Så för i deras synvinkel så har han visat det här att han har fått det i modersmjölken. Han har visat upp när han var ung men undertryckte. Men för i deras huvud så ligger det där latent liksom. Och helt plötsligt kan det blåsa upp och attackera dem. Och då vill man inte ha sådana. Man vill ha lydiga människor. Där ja eller nej. Precis när de önskar. Så ser jag det.
Men Joakim, vi pratar ju här nu om att poliserna, de har ju gått runt på skolan och vandrat runt som någon slags politrucker där och klappat på segsäven som Lukas sa. Du är typ expert på
att ha... 45
år nu. Ja, du säger exakt. Det var det jag skulle vara in på. Du är typ expert på poliserna. Så om du kunde ge tre råd till ungdomar nu som ska behöva börja dras med poliser redan i ungdomen, vad skulle du säga då?
Okej, nummer ett. Du är minderårig. De har ingen som helst rätt överhuvudtaget att prata med dig. Inte säga hej eller någonting. Gör de det, alltså, då är det bara att skrika rätt ut att det är nej som gäller. Du kan dra in dig ensam i ett rum eller någonting, säga att de fanns sexuellt ofredar dig. Alltså, det är bara att slå rätt ut på alla jävla sätt. Men glöm inte att de får inte prata med dig. Så enkelt är det. Du ska minst ha en förälder närvarande och du har rätt till gratis advokat också. Så ta båda två. Och för Guds skull, prata inte med dem. För de vill inte hjälpa dig. De vill lägga spår för att sätta dit dig och dina kompisar. Inget annat. Så ber den där snuten dra åt helvete. Det är fullt lagligt att vara hur oförskämd du bara vill. Be han hänga sig, åka hem och knulla med sin feta morsa eller vad som helst. Bara be han dra. Det gör det klart att det blir ingenting.
Det finns, för den som man ska veta är att när man börjar gapa sådär och kan inte prata om att de ska knulla morsan och sånt, så är de tränade till att få dig att prata genom att ställa frågor och sånt. Så man kan också vara helt tyst. Det kan kännas så här lite obekvämt för vissa människor, speciellt om man är väldigt utåtagerande. Men om ni vill se en polis arg, så bara var tyst.
Det är för själva saken att polisen känner ju till att de inte får förhöra er och dra er åt sidan och sånt. Så de kommer inte kalla det för ett förhör. De kommer säga att de bara pratar lite grann. ungefär som de säger till icke ont men anade människor att kan jag få ditt personnummer? För de bara pratar liksom. De bara frågar saker. Rent allmänt. Men de jobbar inte så. Det är en del av deras jävla taktik liksom. För att liksom spela runt reglerna de har. Så säg bara tack och hej. Gå därifrån. Det bästa är ifall de försöker hålla kvar dig. Och ifall de försöker hålla kvar dig med våld till och med. Oj, oj, oj. Särskilt nu i TikTok-generationen om de spelar in där. Guldgruva ska vi veta. Se till så att snutjäveln får sparken.
Ja. Saker till att tänka på.
Jo, nej, men absolut. Och det är ju bara, alltså det är så... Det är intressant det här, för det är så den här typ konflikten eller så som har varit i Älvdalen, det är ju att gå tillbaka lite i tiden. Alltså det är en av de här som var på den jävla ljusmanifestationen de hade, staten och SVT-reporter på plats, typ att kidsen får en trygg miljö i skola, hemma och på fritiden är grundläggande för att de ska växa upp och bli till fina människor som kan stötta varandra när det behövs. Det är liksom, det är sånt där de går runt och pratar. Men vad heter det? Det var någon, de la upp något inlägg på Facebook när vi hade varit del av bladet första gången. Och så var det någon kvinna där som vad heter det? Hon skrev en rätt rolig grej där. Först drog hon så här, tog hon en bild i en Facebookgrupp och så här, framsidan och baksidan på flygbladet. Det är så här, ja, tack för gratis reklamen. Och sen så skrev hon i inlägget typ så här, vem i hela friden delar ut detta? Ska man behöva montera en truppmina på postlådan? Har du fått samma skit? Alltså det är så här. Och då svarade jag henne bara där liksom så här, nu är jag inget med, så skämtar du om att du ska använda så här potentiellt dödligt våld mot alla som rör din brevlåda för att du fick ett flygblad från någon som utnyttjar sin yttrandefrihet? Och man säger nej, inte riktigt och så där. Och så kommer så här. Och det man märker, det känns som att efter den här terrorstämplingen så är det som att, ja, snuten har ju sagt att de inte ska bete sig annorlunda, men det känns som att alla beter sig väldigt annorlunda. Typ alla nyhetsartiklar måste skriva med det att vi är terrorstämplade. Och det känns som att polisen beter sig annorlunda också. Jag tänkte på det att mycket, det var ju mycket som hände i, vi var ju i Västerås väldigt mycket så precis efter terrorstämplingen och där beter de sig alltid skit. Så då antog man ju bara att det var dem. Men det känns som när man tänker tillbaka nu så känns det som att så här, samhället hugger väldigt mycket. Allt ifrån i Gävle, mycket hårdare och typ bara att poliser ska kartlägga någon som delar ut flygblad i Älvdalen. Det känns som att de, vad heter det, är lite rädda eller sådär. De känner att de inte vill släppa fram oss lika mycket som de har gjort förr, att de vill hugga på lite. Det är som att de gjorde någon deal där med terrorstämplingen, att typ Sverige skrev på DCA-avtalet och så fick Sverige motståndsrörelsen terrorstämpla då. Det känns som att man försöker utnyttja det till något sätt, för det känns som att vad ska man ha en terrorstämpling till om man inte kan använda den på något sätt så i Sverige, om man tycker.
Jag tycker det är mest intressant att de här tidningarna då liksom, vad heter det, gärna framhäver det här att det är USA som har gjort det, med tanke på att i Sverige och EU så har man ju inte gjort den bedömningen. Så varför ska då amerikanerna ha ett tolkningsföreträde över benämna liksom hur vi ska se som organisation?
Jo.
Det är ju liksom, och de här tidningarna, de, alltså man ska veta om att det här är propaganda. Så vad de gör är att de börjar förbereda liksom, vad heter det, folket genom ett långtgående, och detta kommer uppifrån, för alla liksom chefredaktörer och sånt och ägare, de sitter med svenska myndigheter och de kommer gemensamt överens om att nu ska ni göra detta. Ni ska nämna detta. Varenda gång de nämns så ska de nämnas en terrorstämpling, och sen så ska vi bara mata folket med den här tanken och idén. Så när det väl liksom är dags att terrorstämpla organisationen, antingen via EU eller Sverige, då betyder det att den generella uppfattningen är att de är, så här, vi är terrorister. Det är redan liksom inkört. Så när de skriver detta så är det ren och skär propaganda. I propagandasyfte helt enkelt. Och man måste bara tänka liksom som individ på det. Och förstå att man blir manipulerad. Och förstå att andra människor blir manipulerade. Så att bara för att du inte blir manipulerad så betyder inte det att det, kanske dina släkt, vänner eller andra aktörer inte blir manipulerade av det här.
Nej, för det
och
känns
den
som...
här gruppen, jag tänkte bara säga sådär, den här gruppen, de gör inte sina egna efterforskningar utan deras auktoritet är media. Så de bara upprepar det liksom. De har ingen koll själv.
För det känns som i många fall när typ media skriver om terrorstämplade grupper, då kan de ibland ge någon så här bakgrund om varför de är terrorstämplade. Typ, de här är terrorstämplade på grund av det här, eller IS som har gjort det här och det här, eller de gjorde det här under kriget här, att de ger någon bakgrund. Men det är ju som den här typ klassiken att de alltid hänvisar till sig själva och får som en loop i källorna, att det bara går runt, runt, runt. Men det säger egentligen ingenting. För det är ju... Och de slänger ut det så är vi terrorstämplade över USA. Men de skriver ju aldrig varför. Och jag vet inte om de heller vet varför vi terrorstämplade över USA. Jag vet inte ens om de har läst det eller om de ens har resonerat alltså, kring det
så alls. Ska man ordra det så finns det nog väldigt få som faktiskt vet varför. Det är nog en ganska stor hemlighet.
Jo.
Alltså nej, inte alltså, vi vet ju verkligen varför vi är terrorpressade. Mer än i någon abstrakt benämning att vi är fiender till systemet. För att deras motivering är uppenbarligen falsk där i USA. Det är ingen terrorism som begås i motiveringen. Så det är någonting annat. Så då vet man ju inte.
Nej, jag tänkte säga det. De kan ju inte skriva ut motiveringen för liksom... I en av sakerna så skrevs det att man tränar för... med att hur man blir huggen med kniv och sånt. Om en förövare kommer med kniv så kan man försvara sig mot det. Om de hade skrivit det liksom att ja, USA terrorstämplar nordiska motståndsrörelsen för att de tränar självförsvar med kniv. Alltså då. Och då kommer folk liksom vad fan sitter de och blir terrorklassade för? Liksom, vi har invandrare här som bombar, de skjuter och du vet SD-hjärnan bara kommer liksom koka över då liksom. Det är klart att de inte ska göra det. Alltså det är ju utstuderat också. Och det vet de om också. Det är de, som sagt, de får order uppifrån. Och det med, alltså det här, tänkte bara säga det här. Det är det här att Stampen till exempel, de hade ju problem med pengar. På en tid sedan. Och hade stora skatteskulder och sånt i staten. Och vi pratar om 3-siffriga miljonbelopp. Jag kommer inte ihåg vad det var, men det var ganska stora. Men staten bara sa, nej, ni behöver inte betala det. Utan vi efterskänker det. Men när det gäller skatt och sånt så är ju inte staten alltid särskilt glad för att efterskänka pengar. Man vill alltid ha in i pengarna. Så de har ju fått någonting i utbyte. Något samarbete har gjorts. Och samma är det saker genom till exempel Bonnier. De fick miljardbelopp i lån av Europeiska investeringsbanken om jag minns rätt. Och när jag, det var 2015 och när jag skrev till dem och frågade vad fan har de för ränta liksom, på de här lånen? För det hade varit ganska gött att få liksom en miljard i lån själv som man kan liksom fixa med tidningen. Så stod det bara, nej det är en affärsuppgörelse så den är konfidentiell. Det får inte du som europeisk skattebetalare liksom få reda på. Helt enkelt. Så jo. Det är så. Staten delar ut pengar till de här. Och undermedvetet är det så att de ska se till att rätta sig in i ledet.
Och alla rödingar och snutar och medier och allting som gnäller på vår terrorstämpel. Det är bara att säga det. Alltså, USA är ett annat land än Sverige. Alltså, på samma sätt som att, typ, att Ryssland har gjort kritik av kriget olagligt. Och sig så borde ju inte det ha någon inverkan här. Alltså vi är ju varken terrorstämplade av EU eller Sverige. Och det är det som spelar roll i en svensk kontext. Och så på så sätt gäller ju vår yttrandefrihet exakt på samma sätt för oss andra. och vår rätt att organisera oss på gatan.
Ja, men det där är ju bara i teorin. I praktiken så stämde det ju inte. Har det ju visat sig nu. Det finns ju svenskar som har blivit av med bankkonton då, på grund av det här. Då. Och vem vet vad som väntar.
Det är privata företag, Max.
Ja, ja, visst.
Ja, exakt. Ja. Bankgarantin är också väldigt privat.
Ja, exakt.
Så jävla purjudiskt äckligt system där det är.
Alltså Sverige har ju inte varit en självständig stat på säkert 70 år vid det här laget. Helt ärligt så, vi valde ju inte riktigt aktiv sida i andra världskriget, utan vi fann oss i någonstans att ja, vi kommer helt enkelt bli vasalstat till vinnaren. Och nu är vi det. Vi är vasalstat till vinnaren.
Ja, jag håller med. Jag tror man redan liksom förberedde det liksom för när man ändrade, vad heter det, språk. Man ändrade vårt andra språk innan kriget till engelska. Så det vill säga att för att slås på den internationella marknaden och sånt, så lärde vi oss att prata engelska istället för tyska. Och med det är det ju då att man i det här systemet då, så betyder det att vi, vad heter det, det blir en fusion då mellan de här bägge parterna, Sverige och den rådande makten av USA. Då var det ju lite mer Storbritannien. Tittar man liksom på länder där man inte har haft engelska som språk, så har man en mycket bättre chans att vara självständiga. För de här människorna har inte fått lika mycket av den här propagandan som har skapats från USA, som sen har spritts till de här länderna. Så ser jag på det.
Jo, nej, men absolut. I slutet av den artikeln som publicerades på motstånds.se där om vår aktivitet i Älvdalen, så skrivs det där att nästa fem då, och motståndsrörelsen överlag då, vill önska alla välmenande ungdomar i Älvdalen lycka till i deras modiga agerande mot mångkulturen då. Och hoppas att de fortsätter stå emot en vuxen generation som har svikit dem. Och jag hoppas, som vi pratade om innan här, att de får mycket stöd hemma och att alla farsor som röstar på SD och är lite rasistiska bara säger att de där jävla kommunisttanterna på skolan är dumma i huvudet. Borde gå och dö någonstans, och att de ska fortsätta köra som vanligt och främja sig själva helt enkelt. Och inte bli rädda när samhället går på sådär. För alltså, jag kan ju tänka mig att det blir lite som en, det blir som en, så här, en liten chock att man är typ så här 10, 12, 15 där, och så bråkar man med babbar på sin skola och typ reser lite hakors som alla har gjort, och sen så kommer liksom polisen på besök, eller att lärarna börjar prata om SOS och sånt där. Jag hoppas att de står emot det och inte blir allt för rädda och bara inser att det är de som är rädda. De är rädda för att vi faktiskt står emot och inte accepterar det här. Och ställen som Älvdalen, som är så där vita och har så lite mångkultur överlag, det är där de har liksom makt att göra sånt här skit.
Ja.
Överlag i samhället så inser folk att...
Ska man se det igen nu från ungdomens perspektiv? Jag är lite kort här bara innan vi kör på uppmaningar och rundar av. Från ungdomens perspektiv så är det ju ganska spännande faktiskt att växa upp. För att man vet ju inte riktigt hur världen fungerar. Man kan ju tänka liksom att typ, ja, klimat är jätteviktigt och man måste engagera sig för att stoppa ditten och datten, annars kommer det gå åt helvete. Eller något ena eller det andra. Det finns ju massor med saker som man blir exponerad till, att här är det ett jättestort problem som jag måste hjälpa till att lösa. Eller för den delen att man blir exponerad till projekt som man vill hjälpa till att bygga, typ något inom rymden eller vad som helst. Men poängen är att det finns väldigt mycket saker som man blir exponerad till, men man blir inte alltid så helt säker på ifall det riktigt är. För som det är med till exempel med klimatet där, att det är ju i princip ett luftslott, även fast det finns miljöproblem som faktiskt behöver lösas. Det är inte där skon faktiskt klämmer här i världen. Och det man har upptäckt nu väldigt tidigt inpå är ju faktiskt närkontakt med världens största problem som ungdom. Och det är nog ganska spännande att faktiskt uppleva det så tidigt inpå.
Det är det. Och det som vi som jag sagt där innan, liksom, att de ligger lite på 80-90-talet där, att de får skapa sin egen historia där uppe. De har liksom möjlighet att lägga ut sin egen väg. Och där uppmanar jag alla ungdomar där och hoppas verkligen att de fortsätter att terrorisera sin omgivning helt enkelt. Vara terrorister på samma sätt som vi är. Nu har vi varit där och hetsat upp alla kommunister och sånt avskade där uppe. AKS har varit där uppe och hoppas helt enkelt att det bästa hade ju varit att de går med oss. Eller bara fortsätta bråka. Så köp klistermärken, gå med oss, sätt upp flibbor, dela ut flygblad, prata med folk. Bara liksom stå emot. Alltså, exakt, alltså försvara er. Alltså nödvänd bara. Fortsätt hålla på som ni gjort och så bli mer politiska. För de blir livrädda. Och alla de där tanterna som står där på ljusmanifestationerna, alltså de är snart döda. De finns snart inte längre. Det är er stad där, så det är bara att ta tillbaka den. Och ja, vi kommer nog kanske upp där framöver också. Det är liksom, det är bara att ligga på dem. Och det är, ni har chansen i Älvdalen, för det är liksom absolut, det finns rasfrämlingar där. Men det är inte 50% och inte 40% och inte 30%. Utan det är mindre än det. Det är mindre än 20% också, tror jag. Men det är liksom, här har ni chansen som resten av Sverige inte har haft. Här har ni chansen att
det handlar inte om siffror där. Alltså, när Sydafrika och så var i konflikt med sin befolkning, men faktiskt kunde ena sig, då fanns det liksom, det var inte ett spel. Alltså, det var inte ett spel mellan två parter. Det var ju en part som utplånade den andra i Sydafrika.
Ja. Nej, men alltså det är liksom grundläggande tips jag skulle vilja ge till ungdomarna där. Det är bara att ha kul. Alltså, bråka med folk och ha kul. Alltså, gör vad ni vill. Lyssna inte när liksom folk säger åt er för några skitsaker. Utan tänk själv. Så det är liksom så här, ha kul.
Helt rätt.
Rista lagliga symboler på lagliga ställen. Bråka med folk. Försvara dig. Listermärken. Flygblad. Alltså, kör på bara. Och det är liksom, låt inte någon jävla tråkig kommuntant liksom. Alltså det är så här, de har ju så här Älvdalens kommun. På alla deras kommunbilar och loggor så har de så här det samiska namnet under också. Alltså det är så här, det är bara, de är bara töntiga. Alltså skit i dem. Gör vad ni själv tycker kul och kör på liksom. Och låt inte sån där mediehets. För det blir liksom som en mediehets. Och då tror man att det är liksom vanliga befolkningen är mot ungdomarna, mot er och de där ungdomarna, men det är liksom, det är inte så. Systemet är mot er och systemet är mäktigt, absolut, men så det är bara köp på och kul. Rid tigen, som man brukar säga.
Jag vill bara säga att det är inte kommunister oftast, utan det är liberaler. Även om kommunister ja. Skapar en propaganda med sin sund reaktion att de bara ska spöra.
Nej, men det är väldigt mycket liberala tankesätt. Alltså det är ju, liberaler och marxister har ju gått ihop för att försöka förstöra den vita kulturen där uppe. Och det är bara att inse att de är dina fiender och sen bara köra hårt och kul.
Ja, för det ser ju bra ut för dem. Alltså, kolla motståndet.
Ja,
Johan Hed, hallå. Va? Alltså, ben AI avbildar en kack i polisuniform. Så, det är ett motstånd. Kör hårt nu, grabbar.
Ja, ta ingen skit, säger jag. Alltså, ta... Och ni ska veta om att de här människorna är äckliga hycklar. För ni garanterat vet själva att inom den gruppen då, rasfrämlingar, så har de attityder som är väldigt fientliga mot svenskarna. Och det och er då. Och detta adresseras inte som ett problem överhuvudtaget. I alla fall inom den mediala bilden. Sen vet jag inte hur det är på skolan. Men inom media och vad polisen säger, så kollar man aldrig liksom vad de har för attityder och ställer upp dem som problematiska, precis som vi pratade om i början.
Och säg till om ni behöver ha hjälp. Det finns folk i nästa fem som kan komma.
Absolut. Ja,
du har allting sagt.
Runda av där. Jag har inte så mycket mer att säga. Nej, men
titta på. Jag tar över här igen, Lukas.
Gör så.
nu får ni stanna kvar och så får ni lyssna på varför Syrien faller på radiotolken. Det är ganska viktigt för att det kommer komma en massa
flyktingar.
Glöm inte vem som är fienden.
Ta om från, det kommer komma en massa
tillgissningar tänkte jag säga, men du...
Ja, nej men då kör vi på det. Så ni har det bra. Då hörs vi nästa vecka.
Ja, skitbra.
Vi kör på det.
Hej då på er.
Hej då. Sweet!